Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.
Jag blev så gripen bara av Adorno på skånska.
Adorno! Adorno! Men. När man ser de här jävla varbölderna poppa upp.
Efter... Vänta, vad var varbölderna i den här metaforen?
Jargongen. Ja, förlåt. Det var en konstig metafor.
Tänk dig liksom svullna delar av huden som har liksom någon slags grön
inbajs. Ja, så kan jag verkligen känna när jag...
Sediment.
Men när jag kollar igenom vissa delar av min avhandling och man skriver vissa ord. Varför skriver jag det här ordet? Är jag dum i huvudet?
Men har ni läst Elias Canettis Massa och makt?
Nej.
Det är en Elias Canetti, sefardisk jude utan egentlig nationstillhörighet,
som hade ett jätteproblematiskt BDSM-förhållande med Iris Murdoch.
Va?
As it happens. Ja, det är allt jag vet om honom.
Han verkar tyvärr jätteosympatisk av hans brevsamlingar och denna. Men han skrev många fantastiska böcker och en heter då Massa och makt. Och det är liksom hans storverk, kan man säga. Det är en slags pseudoantropologisk studie över massor, alltså folkmassor, och hur de funkar och hur de opererar med makt på olika sätt. Och så gör han lite olika. Det finns liksom en taxonomisk dimension där han beskriver olika massor och olika krafter som styr de här massorna. Och det är så extremt spekulativt. Men det är så jävla bra. Alltså jag älskar verkligen den här boken. Och den har sån här, alltså just vad det gäller också förhållandet vetenskap-konstnärligt skrivande, så tycker jag att den är så intressant för att den har någon slags väldigt grundlös vetenskaplig inramning. Alltså det på något sätt opererar med det ramverket. Samtidigt som det också är totalt spårat. Men så kommer det ändå insikter i det där om masspsykologi och masslogik som jag tycker är så otroligt. Alltså som nog inte hade kunnat uppstå kanske på något annat sätt. Som jag tycker är otroligt bra.
Mm.
Jag vet inte var jag började här. Men den vill jag i alla fall tipsa om i relation till ämnet.
Bra tips.
Men det är väl också en fin sanning om det akademiska tänkandet, hur institutionaliserat den är, att åtminstone ett par Sverige-humaniora fortfarande skulle kunna tänka sig att referera till Canetti som en auktoritet i den situationen.
Mm. Men om han var samtida, skulle det vara möjligt?
Nej.
Nej, då skulle han nog, precis, skulle han nog blogga på saramis.nu.
Vad är det?
Nej, men det är någon sån trotte som dyker upp när man googlar nyheter.
Mm.
Ja, i alla
fall. Vill du att vi gjorde återbörssyntes, tycker jag.
Samtidigt känns det som att det här också är någonting som akademin själv har dealat med väldigt mycket de senaste decennierna. Alltså att det finns en rörelse för att överskrida det akademiska språket inom akademin och att omförhandla objektivitetsanspråken, och att många också närmar sig det skönlitterära eller personligt essayistiska skrivandet eller inkorporerar det i det akademiska. Jag tänker till exempel på konstnärlig forskning i Sverige, som är en disciplin som definierar sig som en disciplinär hybrid mellan konstnärlig praktik och forskning. Eller på, det finns väldigt många amerikansk, det här är ganska stort i USA. Jag tror det har blivit större och större liksom det senaste decenniet bara, med forskare som rör sig mot det skönlitterära skrivandet. Ett exempel som jag nyligen läst är en författare och historiker som heter Saidiya Hartman, som skriver om olika personer i historien som är dokumenterade i olika ofullständiga eller rasistiska arkiv. Och hon liksom använder sig av olika poetiska eller skönlitterära medel för att fylla ut luckorna i arkivet. Och hon gör det på ett sätt som är väldigt explicit och som visar upp hennes egen subjektiva position som forskare.
Så jävla bra recension du skrev av hennes.
Ja, okay, det var kombinat också otroligt intressant.
Straight fire.
Och en annan till exempel Fred Moten, som skriver en slags hybrid mellan poesi och teori. Han är professor i performance studies, tror jag, och litteraturvetare. Och han skriver om svart estetik eller svart performance. Och att hans liksom försök att skriva om det också leder till att han skapar, eller att han skriver in sig i det han skriver om. Att han också skapar svart estetik och performance för att det liksom är det enda adekvata sättet att beskriva det på. Att också omforma sitt eget språk efter det. Och det finns många andra exempel, till exempel Ina Hallström, som är en genusforskare på SU. Hon är doktorand som skriver om endometrios. Hon skriver om endometrios och tid. Och hon försöker teoretisera endotime, som hon kallar det. Och hon har liksom djupintervjuat en massa personer med endometrios. Och ur deras berättelser försöker hon hitta olika figurationer, som hon kallar det, för att beskriva endometriosens tidslighet. Typ så här kryptid, eller sedimenterad tid, eller kronisk tid. Vilket är liksom ett annat sätt att försöka tänka kring vad endometrios är som en erfarenhet. För att det väldigt vanligtvis liksom beskrivs som typ extra mycket mensvärk, eller att det beskrivs som ett undantagsfall. Alltså att något som händer, att de liksom är att man liksom är en att utgå från liksom en normativ beskrivning av så här, vad hälsa är typ. Och sen så är endometriosen ett undantag som liksom inträffar en gång i månaden typ vid menstruation, snarare än som någonting som är kroniskt och som liksom påverkar alla aspekter av ens liv typ. Och den typen av liksom försök att benämna något som vi inte har språk för och som medicinen inte har något språk för känns också som ett liksom imaginärt och kreativt arbete som forskaren gör, där man liksom försöker hitta nya begrepp bortom de sjukdomsbegrepp vi har. Och inte för att krångla till det eller skapa något som inte finns, utan för att försöka formulera det som inte har något språk.
Benämna något som finns.
Ja, exakt.
Mm.
Och så. Det var typ slutet.
Ja.
Men,
ja, alltså du har ju rätt, vad kan man säga.
Men jag vill så prata mer om konstnärlig forskning.
Mm.
Det är min... Ja, jag får inte använda ordet spaning. Det är inte riktigt en spaning heller. Det är väldigt fragmenterat allting. Men, ja, men jag, för det har vi chattat lite grann om inför det här avsnittet. Konstnärlig forskning. Den disciplinen. Och jag tror att det som jag... Och jag vill verkligen säga, alltså bara innan jag säger någonting annat, att jag har inte alls särskilt bra koll. Det som jag har någorlunda koll på, det är det som sker inom litterär gestaltning i Sverige, som finns på Akademin Valand i Göteborg. Och där, det är bara två av de avhandlingarna av kanske, vad kan det vara, 5, 6, 7,
ja, typ,
något sånt som har kommit. Som jag har läst någorlunda noggrant, och det är Hanna Nordenhöks och Mara Lis. Och sen tror jag att en del av det jag, för jag har funderat ganska mycket på vad jag känner spontant inför konstnärlig forskning. Det vill säga, jag vill inte liksom, jag vill inte göra anspråk på att berätta hur landet ligger, utan jag tycker mer att det är intressant så här, vilka... Det kan kanske framstå som extremt förmätet att jag tar mig själv som någon slags källa här. Men jag hade också tänkt, jag ska säga, jag hade tänkt sätta mig alltså med alla avhandlingar och gå igenom dem åtminstone hyfsat noggrant, så att jag hade lite mer på fötterna. Men nu har jag inte gjort det. Och som Viola sa, så har det varit ett pissår relationsmässigt. Det dök upp andra saker.
Och det verkar inte så jättekul.
Nej, men det, hur många är det som har skrivits nu?
Men jag tror det är 5-6.
Ja, något sånt.
Okay. Fredrik Nyberg, Marli, Hanna Nordenhök.
Elisabeth Hjort, va?
Nej, det är etik.
Det var etik, just det. Helga Krok.
Helga Krok.
Den här Susan Howe, Ingrid Sandström. Ja, verkligen. Helga Krok.
Mm. Den är fan också. Den är bra. Den är konstig.
Den är bra.
Den är bra.
Aha, okej. Okay. Jag tycker inte om Fredrik Nybergs.
Ja, den är ju så här ändå konventionellt litteraturvetenskaplig på många sätt. Men,
fast ändå inte.
Han, är det en anledning att tycka om någonting?
Tydligen. Jag gillar att läsa avhandlingar, det är avslappnande.
Den är väl 100% inte konventionellt litteraturvetenskaplig.
Första halvan är.
Den handlar ju bara om att han väldigt grundligt, systematiskt lägger fram hela sin estetik till sin diktsamling. Som man liksom inte...
Men då så här diskussion genom Pearl of Bernstein. Ja, men whatever.
Ja, okej.
I alla fall, fortsätt.
Ja. Ja, nej men alltså...
Men vad är din känsla inför konstnärlig forskning?
Alltså när det liksom kom till Sverige och jag hörde talas om det för första gången, så blev jag uppeldad och väldigt positiv, för att jag skulle säga att jag liksom spontant känner ett väldigt intresse för någon mer stil och tankemässig kreativitet vad det gäller vetenskap i relation till humaniora. För jag tycker att mycket traditionell litteraturvetenskap och humaniora lider av ett krav på vetenskaplig respektabilitet som jag tycker kan vara ganska patetiskt, eftersom den nästan per definition inte kan uppfylla de kraven, i och med att litteraturen är inte ett vetenskapligt objekt på samma sätt som mycket annat, alltså som de vetenskapliga kriterierna har utformats efter. Litteraturen funkar kognitivt inte på det sättet. Undantaget möjligen liksom litteratur, sociologi och sånt där, när man kanske studerar särskilda läsargrupper och sånt.
En liten enkät. En liten runda. Tre ord om vad man känner för konstnärlig forskning. Viola.
Jag är sist. Jag tänker.
Aha. Rebecca.
Jag har skrivit ganska långt om vad jag känner för konstnärlig forskning. Det kanske inte är någon bra enkät här.
Ja, men kom igen. Victor är, han är en good sport alltid.
Tre ord. Kunde varit bra.
Alltså, det är sammanfattar egentligen allt.
Det är ju de tre orden.
Ja.
Ja.
Slutbanket.
Ja. Slutbanket.
Mic drop.
Mic drop. Ja, nej men exakt, Victor. Det var förfullande. Det jag kände när jag hörde talas om konstnärlig forskning för första gången
i Sverige, ska sägas.
I Sverige, ja precis. När det kom till Sverige för 10 år sedan kanske, så minns jag att jag blev väldigt upprymd, för jag tycker att den så att säga konstnärliga, mer kreativa, friare aspekten saknas så mycket annan humanistisk forskning, som jag tycker ofta lider av ett krav på vetenskaplig respektabilitet som det inte kan leva upp till, på ett sätt som ofta kan kännas ganska patetiskt. Alltså, jag tycker att det måste finnas en väldigt aktiv medvetenhet om vad litteraturen är för form av objekt för forskning. Att det skiljer sig ju, det vet ju alla liksom, men ibland kan jag tycka att det inte inkorporeras tillräckligt. Men att litteraturen skiljer sig från många andra objekt som studeras vetenskapligt. Alltså det är
typ
någonting...
bota cancer.
Ja, men typ cancer, alltså stamceller, alltså sånt där liksom.
Vi har ingen aning.
Nej,
vad
vi
gör
vet
de
inte. Det var säkert annorlunda än litteratur i alla fall, tror jag att stamceller är.
Stamcellens poetik, ja. På den man skriver en konstnärlig avhandling.
Det har nog gjorts. Ja, men sen kan man ju liksom hålla på med litteratur, sociologi och sånt där, men det är ju lite grann någonting annat. Men liksom mer textorienterad, textnära forskning. För sen är det väl också så att om litteraturvetenskapen uppfyller den sortens krav, så tycker jag också att den förlorar sin relevans på något sätt. För jag tänker att det den måste göra, eller det som bra litteraturvetenskap gör, är att den på något sätt avtäcker någonting i ett estetiskt objekt eller i en tendens eller liksom i en ideologi som inte hade blivit synligt annars. Och att den för att göra det på något sätt måste överskrida sin form på det ena eller andra sättet. Och det kan ju då till exempel innefatta att forskaren skriver in sig själv som subjekt tydligt, att ens, forskarens förväntningar artikuleras på det ena eller andra sättet liksom. Jag menar att den humanistiska forskningen prövar sina ramar så att säga. Och att det inte blir den här Jeanette-tombolan liksom. Och den konstnärliga forskningen utger ju sig för att ta fasta på just de aspekterna på något sätt liksom. Att man ska på något sätt befria den konventionella humanioran från dess ofrihet i konventionerna. Och liksom, jag menar att det här spekulativa och fria och förutsättningslösa ska komma fram liksom.
Och det här att det ska vara så här jämställt mellan så här, sökande efter kunskap och kunskapsobjektet liksom, att de inte längre ska vara i en maktrelation till varandra, för maktrelationer är dåliga. Ja.
Och det tycker jag är lite grann, jag tycker det är lite grann som att jag skulle vara som en Florian typ, att så här, vi har ingen maktrelation. Och man bara, okej.
Okay. Så känner du ju för romaner som om de är din hund liksom.
Nej, men jag kan känna lite att man ändå måste ha, jag tycker att det är en...
Du bara, sitt!
Sitt, känner jag. Snurra, rulla. Nu tittar för...
Här får du mitt kött.
Ja, här får du en tjurmuskel. Lägg dig på soffan. Nej, men jag tycker att det finns en ganska extremt... en väldigt frapperande egentligen paradox i där, för att det som jag, när jag läser då de få avhandlingar jag läst, till exempel Mara Lis och Hanna Nordenhöks avhandlingar i konstnärlig forskning, där jag tycker att Mara Lis på många sätt är väldigt, väldigt bra, väldigt, väldigt intressant. Hanna Nordenhöks tycker jag inte var särskilt bra, men det som jag tycker är ett problem i båda dem är att de känns så fruktansvärt ofria. Vilket jag tycker också gäller mycket annan, alltså saker som inte har skrivits kanske under vignetten konstnärlig forskning, men som kan vara liksom inom konstkritik och viss litteraturkritik, även om det inte är så vanligt. Och det blir så extremt hermetiskt och jargongigt, att det är bundet vid ett visst sätt att uttrycka sig, och att just den här, den förmenta friheten i att man inte är bunden vid de akademiska konventionerna helt enkelt inte syns, för att det känns som att det är samma författare som har skrivit allt det här. Det är exakt samma begrepp hela tiden. Och det finns liksom ingen lekfullhet, inget vad jag upplever som verkligt prövande i det, utan det är mer som någon slags liksom konståkning eller någonting. Att det finns ett antal manövrar som är fixerade, och så turnerar man dem med minimal variation. Och där vill jag citera...
Jag tycker att Mara Lis är också det.
Delvis.
Alltså jag tycker inte det.
Jag tycker att den är mycket bättre än så. Jag tycker också att den har väldigt många delar där den överskrider det där och faktiskt är originell på riktigt.
Men är inte den också så här bra för att Mara Lis är bra? Men om man föreställer sig, hur bra kunde den ha blivit utanför akademin?
Ja,
det är lite det.
Exakt, det är det jag tror också. För jag tycker
jag tror inte det.
Alltså jag tror att det som är bra över akademin, det är väl att man har människor som läser hela tiden och som man tar stöd i, som man diskuterar med. Men jag känner verkligen att den boken har en oförlöst potential. Alltså. Mm. Och att den har blivit väldigt bra trots konstnärlig forskning som institutionell ram. Snarare än på grund av. Liksom.
Ja. Så ser jag alla bra böcker som produceras inom för akademin.
Ja, nej, men jag tänker på det så. Det behöver inte vara sant. Men sen, alltså, jag har också ett Adorno-citat. Det känns som att alla har det i varje avsnitt. Men jag läste om...
Du sa också lite det riktat mot Viola för att blidka henne.
Nej. För grejen är att jag håller med Viola i väldigt hög grad. Men ja, nej, men jag läste om Adornos Minima Moralia, som är så rolig. Det är världens suraste bok. Den är så
aforismsamling.
Jävla... Exakt. Och så säger han så här att av pietet, gammal vana och beräkning låter man filosofin vegetera vidare i en allt snävare akademisk folla och strävar också där allt mer målmedvetet att ersätta den med organiserad tautologi. Och det är just det med organiserad tautologi. Alltså det är på något sätt, så upplever jag ganska mycket som...
Ja. Det är nästan lika bra som totaliserande jargongtecken.
Nästan lika bra som min, exakt, nästan lika bra som min egen formulering. Det var bra, Theodor. Att du lyckades.
Jag får rött köttfin. Snurra.
Lägg.
Var det oxsvans, oxtunga? Nej.
Tjurmuskel.
Ja.
Tjurstrup.
Ska vara lite testosteron.
Absolut.
Men det
Nej, men det är just det här att i värsta fall så kan det bli så extremt stabiliserande, det osäkrar ingenting. Och det tycker jag Mara-Lisa avhandling gjorde på vissa sätt. Hanna Nordenhöks tyckte jag hade frön till det, men att de ändå kvävdes på något sätt i den här jargongen. Viola ser lite skeptisk ut, eller som att du har en invändning.
Jag har inte läst Hanna Nordenhöks avhandling. Men jag tänker att Mara-Lis problem inte är att hon är... Alltså jag tänker att den... Inte att den inte är originell eller experimentell eller gör någonting nytt med begreppen eller på något liksom, kreativt sätt korskopplar teori med skönlitteratur. För det tycker jag verkligen hon gör på ett sätt som både liksom, befruktar teorin och skönlitteraturen. Och liksom, det ger väldigt mycket tycker jag i relation till det stoff hon skriver om. Som är typ... ja, vad är det? Typ skrivande hos personer som androfieras.
Mm.
Men jag tänker att problemet med den är just är kanske jargongtecken mer.
Ja, ja, precis. Jag håller med om det.
Men du tror inte att det jargongtecknet kommer från den konstnärliga forskningsmiljön?
Konstnärlig forskning skulle jag säga är värre på det här än litteraturvetare.
Det håller jag verkligen med om.
Litteraturvetare har liksom... Inte alla fall, men i rätt många fall att liksom det giftet har verkat så länge att man liksom har blivit varse effekterna av det. Det kommer liksom redan på B-nivå som vi pratade om liksom, när man applicerar sin första teori. Att när man 6-7 år senare sitter med två kvar på sin avhandling verkligen ser hur de här jargongbölderna gröna och fula poppar upp på armarna.
Mm.
Och då börjar man hyvla av dem liksom.
Och där finns väl också...
Och, alltså, nej, men
kolla, då... Vart är det här på väg?
Nej, men konstnärlig forskning kommer du inte till efter den bildningsgången eller efter den utbildningsgången. Utan konstnärlig forskning kommer du till som författare, kanske med en kandidat bakom dig. Eller numera kanske en master i litterär gestaltning, men man har inte...
Nej, men det är som slags... Alltså...
Man har inte gått igenom det här fucking hjulet.
Det är som typ fas 3 för författare ju.
Ja,
lite grann. Alltså,
ja.
För att överdriva, men...
Ja. Nej, men det ligger...
Det är ett sysselsättningsprogram.
Ja, men det är anledningen till att alla gillar det också. Ja, det vill säga alla de som har möjlighet för anställning. Typ.
Ja, nej, men visst.
Nej, men det jag menar att jargongtecknet, det är liksom... Det är någonting man, när man skriver sin POC-uppsats, tycker är fett. Oj, shit, här ett språk som jag kan kliva in i och...
Känner jag, mig lite viktig.
Ja, men jag läser det lösa då och jag undrar vad det är. Så bara ser jag det här. Oj, shit i helvete, vad fett det här är. Och de tänker grejer som jag inte klarar av att tänka med min vardagsprosa. Och, som jag själv känt någon gång liksom.
Ja, absolut. Jag blir så gripen bara av Adorno på skånska. Adorno.
Adorno. men. När man ser de här jävla varbölderna poppa upp.
Efter... Vänta, vad var varbölderna i den här metaforen?
Jargongen. Ja, förlåt. Det var konstigt.
Tänk dig liksom svullna delar av huden som har liksom en slags grön
Ja. Så kan jag verkligen känna när jag...
Sediment.
Nej, när jag kollar igenom vissa delar av min avhandling och man skriver vissa ord. Bara, varför skriver jag det här ordet? Är jag dum i huvudet? Varför väljer jag inte bara ett annat ord?
Ett enklare ord.
Ja, varför? Man ska alltid varje gång välja det enklare ordet.
Mm.
Det finns ingen anledning att välja det konstiga ordet. Aldrig.
Fast det är inte alltid, det finns en motsvarighet alltså.
Nej, och det är så man försvarar sig. Och det är fel.
Nej, det kan vara rätt.
Nej, alltså du blir påhoppad av en läsare för att du skrev epistemologi. Ja.
Jävla idiot.
Ja, för det kan du inte ersätta någonting med.
Nej.
Men ganska många ord kan man ersätta något annat med. Eller skriva sig runt.
Kunskapsparadigm.
Fast ord betyder ju alltid olika saker.
Paradigm, gör de, det får det man gör. Men precision är också en fantasi.
Ja, det håller jag med om i sig. Absolut.
Och önskan att känna sig viktig fördunklar mångas omdömesförmåga.
Ja,
absolut. 100%.
Och att så här, precision och kommunikation kommer alltid stå i konflikt. Och man får typ välja vilken fot man... Jo, jag tror det. Jag tror
att de hänger ihop.
Jag tror också det.
Nej. Att...
Inte visst fel det du sa.
Nej, men så här, typ så här, Rudolf Carnap, dialogiska avfärd är vält. Att hitta ett formellt språk för att så precis som möjligt beskriva hur världen är uppbyggd. Det är ju idén om precision.
Det är så publikfriande referenser.
men det är också en idé om precision som är omöjlig att kommunicera. Och om ni generellt har rätt att precision och kommunikation i liksom så här tidningsprosa generellt står nära varandra, så i vetenskaplighet...
Vem slängde in tidningsprosa?
Jag, så står de liksom i vetenskaplig prosa.
Jag tänker så här, om jag, Viktor, om jag pratar med dig,
ja,
och så ska jag försöka sätta ord på någonting, så är ju precision samma sak som ord som väcker de reaktioner i dig som de jag försöker förmedla.
Ja, och då menar vi olika saker med precision, för att någonting jag bråkar om i min avhandling är skillnaden mellan postmodernism och postmodernitet. Och det är ju en skillnad du i det sammanhanget skulle säga helt meningslös, eller hur?
Alltså jag kan inte säga att jag blir jätteupphetsad.
Nej, exakt. Och det är förmodligen en meningslös distinktion. Om man inte ska göra den akademiska distinktionen.
Så... Vänta,
jag tycker vi bryter det här.
Ja,
jag tycker, men... vi skyndar på lite grann. Ja. Jag har lite mer att säga.
Ja, det hoppas jag.
Ja.
Vill du ha mer choklad?
Ja, gärna.
Det är verkligen hårt för dig.
Jag älskar alla era tillstånd. Det är bara att jag är rädd för podden och batterierna. I alla fall. Innan jag fortsätter så vill jag bara... Jag vill inskärpa att jag är absolut inte... Jag har inget som helst problem med inom citationstecken teori i sig. Utan tvärtom tycker jag att det är bland det mest intressanta som finns. Och jag tänker att när det används med... Jag håller med Viola om att jag ofta saknar det otroligt mycket, i synnerhet i svensk litteraturkritik. Och när det används med precision och motiverat, vilket verkligen inte är liksom ovanligt, så låser det ju på något sätt upp verkligheten på ett sätt som inget annat gör. Alltså att det är ju liksom en genväg till insikter som fungerar väldigt, väldigt bra, tycker jag.
Genväg? Mm. Really though?
Ja, det kan vara det. Det kan faktiskt vara det. Alltså ett särskilt begrepp.
Min liv var moralig, kanske.
Ja, till exempel... jag vill bara liksom...
Förlåt,
ja, nej, men absolut. Jag vill bara markera så att det handlar verkligen inte om någon sån... Man är inte så här fucking Håkan Lindgren, typ. För att man är lite kritisk mot konstnärlig forskning. Så. Men... Jag skulle säga att... Jag försöker gå till botten med liksom vad det är som stör mig med konstnärlig forskning som ligger bortom den intuitiva känslan, så att säga. Alltså vad det är som, om jag ska försöka precisera vad jag härleder den från, så att säga, så tror jag att det är att det framställs som ett sätt att släppa in det liksom förutsättningslösa, spekulativa, alltså liksom det ej målorienterade, så att säga, i den mer konventionella vetenskapen. Men jag tror att det är precis tvärtom. Alltså att resultatet är det motsatta. Så att säga att vetenskapens, eller snarare kanske vetenskapsindustrins, universitetsvärldens krav på någon form av kvantifierbarhet, refererbarhet, att det tränger in i texter som skulle kunna ha skrivits i en friare form. Liksom. Att det är så här, att det inte är gott nog att typ skriva en bok, utan att det ska vara en fucking avhandling. Det ska vara någonting sånt arbetsmarknadsmässigt legitimt som man får högskolepoäng för och en viss social status för. Men jag som jag sa, så tror jag att det är till liksom en systemkritik förklädd systemanpassning. Och det är också ett sätt att på något sätt professionalisera författaren och tänkaren och tänkandet. Liksom. Ett sätt att på något sätt objektivera, tror jag, alltså då, de liksom svårgripbarheter och dissonanser som litteraturen i bästa fall kan härbärgera och blottlägga. Och verkligen inte alltid, för där håller jag med dig, Viola, väldigt mycket om att det är ju inget att någonting är skrivet utanför akademin eller att någonting har en romanens form eller lyrikens form. Det är verkligen inte en garanti för någonting, utan det kan vara precis lika standardiserat. Men alltså, alla vet ju ändå, alla som någonsin har typ öppnat en utställningskatalog eller någonting, vi vet ju att det produceras ju enormt mycket teoriorienterad text som är liksom absolut ingenting. Och det där känns ju som, ja, som jag sa tidigare, jag tycker att det kan kännas som ett sånt fas 3-program där man sätter folk med oklara men väldigt specifika kvalifikationer på att typ så här, montera ihop en stol och sen montera sönder den igen. Så tycker jag man kan känna när man läser ganska mycket teoretisk text. Att bara, men vad är
det här? Teoretiskt inspirerad text.
Ja, precis. Precis. Och där tänker jag så här, och det handlar inte om att liksom idén kanske nödvändigtvis är dålig. Alltså är det det? Jag vet inte. Men jag känner att jag skulle kanske vilja se om man ska försöka komma med någonting mer konkret. Alltså kanske ett uppvärderande av essayistiken som form. Som inte måste vara liksom akademisk knuten. Alltså,
nickar eftertryckligt.
Alla nickar eftertryckligt. För jag tänker att alla här är väldigt positiva till språkligt tänkande, liksom ett prövande skrivande som inte behöver kunna sammanfattas i typ ett abstract eller presenteras på konferenser, men som ändå på något sätt prövar de möjligheter till tänkande som skrivandet ger.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Liksom.
Och som inte har liksom kultursidornas teckenbegränsningar.
Nej, exakt, exakt.
Eller det tesdrivna.
Nej, precis. Utan som kan vara liksom essayistisk i oregeln bemärkelse. Alltså just det här prövande, utforskande. Och det tänker jag att konstnärlig forskning absolut kan ha. Men det finns ändå någonting. Och det har väl med hela den projektifieringen och ansökningsprocessen att göra också. Att man nästan ska presentera resultatet samtidigt som man söker om pengar.
Ja, ja. Resultatet måste följa metoden.
Ja, exakt.
Den enda rimliga forskningen är den som inte riktigt vet vad den letar efter.
Ja, nej, precis. Det. Precis, så är det ju. Och det är någonting som blir så förrädiskt just när det ska vara konstnärlig forskning som verkligen ska ta fasta på det. Och så känner man att nej, men det blir inte det. Alltså, det är ju helt utläsbart ur premissen ofta.
Ja. Och Anders Johansson har kallat det där för pragmatisk hermeneutik, vilket är någonting all humaniora tvingas till.
Om du skulle säga det med ett enklare ord, vad skulle du säga?
Ja, nej, men det var det jag precis sa. När man formulerar ett projekt där resultatet är utläsbart redan i inledningen eller i metoden. Liksom, att det här mellanarbetet. Nu är det ju, jag skriver en idiotiskt lång avhandling på 450 sidor. Liksom. De flesta skriver en på 200 sidor, vilket är smart. För att ditt resultat bör vara utläsbart i metoden. Om du ska skriva en avhandling, annars har du inte.
Där har vi
ju
den här tombolan.
Ja. Och sen så traskar man sig fram till det svar som stod formulerat på sida 3 i syftet. Liksom.
Mm.
Lyckas du inte få det svaret som står i syftet har du ju radikalt misslyckats. Vilket bara ett tecken på att det inte är intellektuell verksamhet.
Nej.
Men tänk om syftet var fel.
Typ. Ja, exakt.
Eller problemformuleringen var fel.
Ja,
ja exakt.
Ja, ja. Och där kan det väl
och det måste intressant. Ju också vara ett meningsfullt resultat. Att ha fel måste ju vara ett meningsfullt resultat om man ska tala om det som forskning. Liksom.
Ja, för det är det ju också i annan forskning. Ja.
Annars är det bara retorik.
Ja, precis. Men visa mig den avhandling som kom fram till ett nollresultat som de kallar det i empiriska vetenskaper. Liksom, där man inte kunde stödja sin tes, vilket är i psykologi eller medicin eller vad det månde vara, liksom ett meningsfullt resultat. Typ.
Vi hittar inget
aldrig
samband
sett,
mellan...
Aldrig sett.
Det är omöjligt att föreställa sig för konstnärlig forskning.
Vi hittar tyvärr inget samband mellan Jeanette och Lars Ahlin. Det hade väl varit just jätte...
Inte en enda kollaps i
Forskningen visar att...
Wow.
Sättet som Jeanette läser Proust på går inte att läsa Ahlin på.
Det är så att jag är dum i huvudet. Jag vill bara hålla käften och låta litteraturen tala för sig själv.
Nej, men om det ska vara en fucking vetenskap måste du kunna ha den formen av resultat. Annars borde det vara essayistik. Jag håller helt med.
Ja, exakt. Och det är det som är så på något sätt patetiskt, att man försöker anpassa de premisserna när det passar en. Och att man använder den här retoriken på något sätt för att liksom tränga ut det lite mer oscillerande elementet i forskningen. Det, och just att det här också verkligen gäller för konstnärlig forskning skulle jag säga. Alltså, ja. Och det där tycker jag verkligen, det är någonting med dissonansen som retar mig väldigt mycket. För jag menar, det är väl ingen som kan påstå att det här liksom prövande, sökande, genuina utforskandet är överrepresenterat så liksom. Det är väl mer att det har väl för lite av det. Det som produceras efter de villkoren.
Mm.
Det känns standardiserat. Det känns förutsägbart.
Ja, i ganska hög utsträckning. Samtidigt. Ibland. Eller ganska men alltså, ofta. Nej, du försöker istället. Du har något bättre.
Men typ fem, om det har getts ut 5 konstnärliga avhandlingar. Jag har läst 3 av dem. Eller 2 av dem. Jag tyckte en var ganska originell och bra, alltså Mona Lisa.
Det var originellt.
Det var ganska hög statistik då.
Men varför originellt
var det? Man skulle liksom ta 5 litteraturvetenskapliga avhandlingar, kanske typ en om Viktor Rydberg, en om Lars Ahlin och Jeanette, en om typ.
Men det här är mitt problem med konstnärlig forskning. Alltså som jag tänkte på när jag läste den här Nordnags avhandling. Att den tar upp vissa grejer jag är genuint intresserad av, och den lyckas göra så här saker som hade varit litteraturvetenskapligt värdefulla om de presenterar. Det kanske är det i den formen de är presenterade på, jag vet inte, och det tycker jag är ett problem, för att hon intervjuar Ann Gärdelund i sin avhandling och lyckas få Ann Gärdelund att prata om sin poesi, och en del av de grejerna Ann Gärdelund säger där förvånar mig. Det är inte det jag hade haft om Gärdelunds poesi om jag bara satt och läste den, vilket är vad jag har gjort. Jag tänkte till och med ha med Gärdelund i min avhandling, men det blev inte så liksom. Och en del av de här grejerna var så snarlika saker Stieg Larsson säger om sin poesi, vilket blev en så här form av likhet som jag aldrig hade anat. Men det är presenterat på ett sätt som gör att jag inte riktigt kan vara säker på om det här går att använda som empirisk data. För att den konstnärliga avhandlingen använder också en konstnärlig form för att presentera sitt material. Det vill säga, kan jag räkna det som forskning eller inte? Här går vi
det tillbaka. Kan du väl, om det är en intervju som är transkriberad så är den väl.
Den är inte transkriberad, den är framställd.
Men jag tycker ändå att Viola gör en bra poäng här, för att man kan lätt få känslan när man läst upp 2 dåliga avhandlingar i konstnärlig forskning, när jag bara skrivit 6, att så här, allt är skit. Men om man tänker på hur många dåliga avhandlingar i litteraturvetenskap det kommer ut liksom.
Ja, verkligen.
Och det är en väldigt ny konstform.
Det är det. Men det är som sagt, alltså, som jag sa innan jag började dissa det här, att vad fan vet jag. För att det är mycket som jag inte har läst, och sen tror jag också att det som Viola säger, att det är en ny disciplin, och då får den på något sätt skit automatiskt så länge den inte lever upp till liksom sina nästan med nödvändighet väldigt höga anspråk. Alltså det kan mycket väl vara så att om 10 år så ser läget helt annorlunda, och då produceras det superintressanta saker.
Och man är alla 3 är kritiska mot det av samma orsak som Viktor formulerade, att vi hade stora förhoppningar. Alltså så att man, det kunde ha varit bra. Det kan ju fortfarande
Men också ett annat problem för dem, som gör att en litteraturvetare blir mer välvilligt mottagen, är att det står Marley och Hanna Nordenhök bak den här produktionen. Det vill säga att man bedömer dem ett ganska hårt öga. Vilket de förtjänar, men de kanske inte förtjänar det för just den grejen.
Exakt. Ja, för det är ju idel kompetenta personer här.
Mm. Exakt.
Och det gör ju som sagt att man ställer höga krav.
Det har kanske varit högre konkurrens om platsen också.
Ja. Jag är färdig. Jag tycker vi går över till Viktor.
Vi går vidare. Viktor ska berätta historien om sitt liv igen, tror jag.
Once again.
Måste jag göra det? Jag har inte tagit
du måste göra det. Vi har sett fram emot det så mycket.
Du måste berätta någonting i alla fall.
Mitt liv. Vad är det här för?
Ja, Viktor Malm. Tack. Viktor Malm, 6B.
6A.
Förlåt.
Ska vi se om min jobbdag
funkar? Du är så A, Viktor.
Jag vet, jag är fett A. Kaspel.
Och Magnus Linton.
Så ni, han är A?
Nej, han är nog B. Vi tar en bild på oss.
Nej, men ni har hållit så jävla bra grejer. Och min enda tanke för det här var att jag skulle prata om mig själv. För att jag har typ varit berörd av den här konflikten som hela frågan kretsar kring. Och jag har varit inne på det några gånger under kvällen, typ nämnt det. Typ att jag önskar att jag visste varför jag valde litteraturvetenskapen istället för litteraturen. För jag upplever det som ett riktigt val. Typ att det finns en skillnad och den skillnaden är ett val. Och jag har alltid också, eftersom jag har tänkt på det så jävla många gånger, har jag tänkt att det är alldeles för lätt att hitta någon slags här semiduglig förklaring till varför det blev så i sin bakgrund. Typ att man är från arbetarklassen och det har gjort en lite osäker och man vill ha ett säkert jobb, ett säkert uppdrag, säkra uppgifter istället för det där kastet ut i osäkerheten som att ge allt för att skriva. Ja, ja, det med, det med. Men du har ju gjort det motsatta liksom. Så att det här
är ju för att ingen har smickrat mig till.
Nej, men jag tror vi har identisk bakgrund, så att jag tycker att den förklaringen är alldeles för banal för att den ska gälla.
Det är något med en tydlig form, att det här är någonting man kan hänvisa till att man gör.
Ja, det är objektifierat.
Ja, nej, men ja, men det ligger någonting i det, men jag tänker också att det bara i grund och botten hade med vad Att jag hamnade vid akademin hade med någon slags brytpunkt när jag var typ 21 och jag tror jag. För jag hade försökt skriva innan dess. Halvhjärtat.
Skönlitterärt.
Ja, skönlitterärt. Och jag har försökt skriva efter det. Ännu mindre halvhjärtat liksom.
Vad betyder mindre halvhjärtat?
Mer halvhjärtat tror jag det betyder.
Okej, okay, så här, först 2/3 av hjärtat och sen 1/3 av hjärtat. Så kan vi säga istället. För att vara mer konkret i metaforen.
Så många dubbelnegationer.
Ja. Typ på kvällar, på helger, på lov, på morgnar, när man är bakfull, jag vet inte. Liksom.
Ja, det är cute att du säger lov.
Ja, men det har man ju när man är på universitetet. Det vill säga när man liksom, när jag, och när, på något sätt så tänkte jag på det, och det var vid de tillfällen när jag hade gett mig själv tillräckligt mycket ledigt för så här. Var den plikt jag hade ålagt mig som så ung. För jag ålade mig en fucking plikt, och det var att läsa tillräckligt många böcker och lära mig läsa dem tillräckligt bra för att kunna försörja mig på att läsa dem. Och sen när jag faktiskt började försörja mig på att läsa de här böckerna liksom, då hade man ingen tid att på riktigt försöka, för då skulle man skriva en avhandling i litteraturvetenskap och skriva en massa litteraturkritik och jag vet inte, det blev halvhjärtat, det blev ganska dåligt. Och det här hände, eller det här beslutet tror jag, att vad jag vill göra är inte att skriva utan att läsa. Det tror jag vid 21-22. Jag kom typ mer eller mindre medvetet fram till vad jag ville göra med min tid. Och det var att jag ville läsa. Jag kunde inte tänka mig någonting annat jag ville göra än läsa. Och då fanns det typ något ganska desperat, ilsket och osympatiskt i min vilja att ägna exakt all tid jag hade åt att läsa. Det var det enda jag verkligen ville göra, det var det enda som gav tröst, det enda som gav mening, det enda som jag kände överhuvudtaget gav glädje under en ganska så här lång period i mitt liv. Känt allt som nu.
Du har ju sagt att du var en ganska dålig pojkvän då.
Ja, ja. Absolut. Det var, jag var helt monoman. Och så här, umgicks inte med folk om jag inte var berusad, hade jag också en idé om. Det var, och allt annat var ägnat åt det. Och att jag började doktorera, tror jag. Det hade inte så mycket med att jag ville hålla på med litteraturvetenskap att göra, utan det var för att jag var livrädd för att bli av med den här möjligheten. Jag var livrädd för att bli av med det som var typ studentårens möjlighet. Att liksom bara sitta i läsesalen och läsa och läsa. Att kunna sitta där 8 timmar om dagen i 4 veckor och läsa. För jag tyckte om det mer än någonting annat som fanns överhuvudtaget. Och att jag fortsatte doktorgöra var inte bara det, utan för att sen så socialiseras man in i massa andra mer konkreta och nyttiga intressen. Men i grund och botten fanns det ingenting annat. Jag fick betalt för det jag älskade att göra. Liksom.
Vad är de konkreta och nyttiga intressena?
Mm, det är de vi pratar om.
Stamceller.
Nej, men att man får så här teoretiska övertygelser. Typ det jag skrev min avhandling om, att Fredrik Jamesons idé om postmoderniteten är en relevant analys av hur samhället ser ut.
Fan vad sjuk man är om detta är så här konkret och nytt intresse.
Ja, det kanske det.
Alltså jag tycker också det, men jag menar, vi är ju här tillsammans. Mittemot Södersjukhuset.
Men det var aldrig ett motiv, det var ingenting. Jag tyckte sånt var det var spännande och äggande i någon mening, men det fanns inget i det som drev mig. Det fanns ingen så här i det teoretiska som drev mig någonsin. Och sen så socialiseras man in i att lära sig det där. För att det är lättare att lära sig teorin och lära sig läsa bra. Det är jag ganska övertygad om. Det är lättare att lära sig tänka teoretiskt än att lära sig läsa bra. För läsa bra är svårt. Det har jag fortfarande inte lärt mig. Det är fortfarande någonting jag vill lära mig.
Men inte det något man kunde när man var typ 11?
Inte jag.
Inte jag heller. Men det skulle inte förvåna mig om du kunde det.
Jag läser hästböcker från Pollux hästbok.
När jag läser.
Ursäkta, faktiskt när jag läser.
Reparative polyhästklubbs.
Vadå, ni kan inte känna igen nu i det här, det monomana begäret av att ta tid att få läsa.
Jo, gud. Alltså jag tror att för mig så, jag hade några sådana fullständigt vansinniga år. Som var...
Före eller efter cykeltjuven?
Efter cykeltjuven. den var i början. Vi pratar om filmen.
Mm.
Ja.
Ja, men, vi pratar om
din cykel som
det var så oväntad referens. Det var
liksom... Nej, men jag refererar tillbaka till första avsnittet av Gästabilen. Där Rebecka berättar om sitt marxistiska och litterära uppvaknande när hon hade brutit armen i Lund.
Just det. Nej, men det var ungefär i samband med det, och sen efteråt så hade jag några år där jag fortfarande var lite konvalescent och så var jag deprimerad. Och så läste jag som en... Jag började föra läsdagbok 2010 tror jag, som jag fortfarande skriver i. Och de åren så läste jag kanske 500 böcker om året. Det var liksom så mycket. Och jag gjorde inget annat. Och just, jag umgicks nog också bara med folk när jag var full. För annars kändes det inte meningslöst. För jag var så, nej, men jag håller på att läsa Strindberg. Jag kan inte gå ut. Jag sitter ju med det här. Och det kändes verkligen... Jag var inte olycklig. Jag var upptagen bara.
Mm. Mm.
Men sen, var man inte lycklig då?
Jo, jag tror
att jag var nog lycklig. Jag aldrig så lycklig.
Nej, men jag tror inte det.
Vad har ni för sociala liv egentligen?
Alltså jag är rikare.
Det var typ min uppväxt också.
Ja, alltså,
jag tyckte det var bättre då.
Det var typ bättre. Alltså, jag kände mer mening då.
Det känns som man är mer bunden till det sociala livet.
Ja.
Mm.
Och jag tror att det är därför...
Vilket är en nackdel.
Ja, exakt. Nej, men jag tror att... Jag flyttade från Stockholm där ungefär i den perioden också till Berlin där jag inte kände någon. Och det var för att jag tyckte ändå att det var för mycket sociala grejer i Stockholm. Jag behövde vara någonstans där jag inte kände någon.
Det är därför jag flyttade till Berlin också.
Ja, nej men exakt.
Sen åker vi ihop.
Ja, nej men exakt, det hände mig också. Jag blev ihop. Och då saktade min lästakt ner ganska mycket.
Åh, gud.
Jag vet. Alltså man ska inte bli det.
I alla fall inte med snubbar.
Nej, men jag vet inte.
Tjejer är bättre på att hålla andra tjejers lastakt uppe.
Tjejer är bättre på att hålla käften.
Nej, men jag tror inte att det handlar om den andra personen så mycket som det handlar om mig. Att jag blir så himla hänsynsfull när jag är tillsammans med någon.
Ja, men händer inte det i heterorelationer mer? Liksom?
Jo, säkert.
För att man hela tiden gör massa emotionellt arbete.
Jo,
och det är liksom...
jo säkert.
Åh, gud, alla relationer bort.
Ja. Nej, men precis. Men nu är jag singel för första gången på 7 år.
Hör ni det? Ja. Rebecka är singel.
Så att det bara hör av er om ni är rika, briljanta och vackra. Nej, men
perfekt hud.
Ja, det är viktigt. Faktiskt retinol.
Över 1,80 va?
Nej, det spelar ingen roll.
Okay.
Och jag ser lite fram emot att liksom kunna träda in i vansinnet igen. Jag vet inte om det kanske var en liksom, period som
Jag tror att vi är läsande eller ligga runt.
Nej, läsande bara. Att just bara kunna gå upp i det där. När man har inte kontakt med någon på en vecka.
Mm.
För jag minns det som den bästa tiden i mitt liv på många sätt. När det var så.
Mm, samma här. Men jag tänker att det är liksom... Ett blir svårare och svårare. När man är kvinna och blir äldre. Typ, för att det krävs ett mycket större tryck och övertygelse inifrån.
Ja.
För att liksom legitimera det. Jag kan också verkligen längta till... Det är vansinnet typ, att gå upp i någonting så helt och fullt som man bara kunde, liksom jag bara känt att jag kunde göra när jag var typ 19. För att alltså innan man blev så socialiserad. Det känns som vi alla blev socialiserade ganska sent kanske.
Ja,
om det är väldigt färdigt. Men att innan dess kunde man liksom gå in i det här läsandet på ett helt annat sätt. Som är liksom en form av galenskap kanske. Men jag tänker att det blir svårare när man blir äldre, särskilt som kvinna. Jag kan tycka att det är, även om jag liksom rent typ ser det mycket klarare och kan liksom så intellektuellt argumentera för att det är, finns ett stort värde i det och att jag vet att det är där jag ibland skulle vilja befinna mig, så känns det som att det krävs ett så mycket större uppbådande av kraft inifrån typ. Mm. För att komma dit. För att det är typ... det är liksom högre socialt tryck ju äldre man blir. Om man är kvinna.
Och hur uppstår det? Och vad är det för kraft som man kan uppbåda?
Men bara typ legitimera för sig själv att det här är sant. Och att det inte är konstigt typ.
Mm.
Bara...
Varför skulle det vara konstigt? Eller? Varför känner du det?
Men känner inte ni det?
Nej. Jo, jag känner det också. Motvilligt så känner jag att nej, men hör du.
Jag tror att det är ut. Att jag har den romantiserade friheten hos författarrollen att falla tillbaka på. Jag skulle vilja säga är en verklig frihet på vissa sätt.
Ja.
Att jag tänker typ såhär, men okej, jag ska skita i allt det här för att läsa Iris Murdoch i 2 år. För det är vad mitt författarjag säger åt mig att jag borde göra. Så gör jag det.
För mig konkurrerar den, för jag har den. Men den konkurrerar med vad som känns som någon form av liksom samhällelig penetration som jag har svårt att skaka av mig.
Ja, samhället.
Är det du som penetrerar samhället? Eller?
Nej. Jag är totalt passiv, ja verkligen.
Men typ om man till exempel skulle sätta sig ner och i ett halvår, i 6 månader och sätta sig i Berlin till exempel för att man flyr undan liksom sociala commitments i Stockholm. Och bara, nu ska jag läsa bara det jag vill, alltså under förutsättning man kan ekonomiskt, men typ det jag vill i 6 månader. Det skulle ändå liksom krävas väldigt mycket inre liksom affirmation eller kraft för min del. För att det ändå, för att man är liksom socialt samhälleligt penetrerad.
Vad är motkraften då? Vad säger motkraften? Den du måste kämpa mot?
Men typ, jag måste legitimera det här objektivt. Typ, det är socialt konstigt.
Mm. Ja, det.
Blir det mer socialt konstigt när man blir äldre? Alltså?
Ja.
Ja, tycker jag. Absolut. Ja. Alltså, det var inte konstigt när man var 19.
Mm.
Och jag tänker att det är liksom ett skifte kanske, och särskilt för kvinnor, typ, om man närmar sig 30, typ, att det finns mycket mindre utrymme för excentrism.
Ja. Vad ska man istället skaffa barn?
Typ. Eller? Alltså skaffa en relation, skaffa barn, skaffa jobb.
Ja. Ja. Vänner.
Ja.
Och det är väl liksom... Jag tycker det känns som en så här kvalitativ emotionell skillnad typ, att flytta till Berlin till exempel. För den känslan, den så här sociala penetreringen känns väldigt mycket starkare i Stockholm för att det är en sån stad. Men att det
Att det finns ett annat socialt tryck här än på andra
exakt,
ställen.
Ja, eller en norm typ. Mm.
Det kan ju också vara för att det är ens egen kultur, ens eget sammanhang liksom.
Mm.
Att man,
ja, såklart.
Att man är inbäddad i
det. Ja. Men också att det finns mycket, objektivt finns mycket mindre utrymme för sig, excentrism.
Men å andra sidan, det jag försökte säga att i det här monomana finns det också delar, åtminstone fanns det det för mig, av mig själv som jag tycker idag ganska illa om.
Mm.
Det vill säga att jag var en ganska osympatisk, överlägsen, otrevlig, självupptagen.
Men det spelar ingen roll om man inte träffar folk. Liksom.
Nej, ja, men det gör man ju då och då ändå.
Ja,
och att inte leva på det sättet längre. Det är fullkomligt monomana, utan att anpassa sig till någon form av, jag vet inte, professionell vanlig person som håller på med sitt jobb, ungefär som min farsa går till fabriken och monterar grejer liksom. Jag upplever att jag tycker om mig själv mer nu än jag gjorde då.
Men inte det...
ganska konkreta anledningar, och det var för att jag var inte så försjunken i min självupptagenhet. Eller jag är inte så försjunken i min självupptagenhet som jag var då.
Nej.
Och även om det var liksom en ovärderlig period av livet som jag på många sätt längtar tillbaka till, tror jag att det hade varit ganska hemskt om jag var i det nu. Jag tror att jag hade varit liksom, det är lite så här, lite inselvarning på det där.
Men jag tänker att man kommer lite från olika håll. Jag känner typ att jag har anpassat mig så himla mycket till de heterorelationer jag har varit i typ. Och att det har så här, kanske därför jag inte kunnat vara i en relation, kan klippa bort det. Relation, för att det känns som typ, svårt att kombinera det med att så här, läsa typ.
Jag håller med, alltså, jag tror att det är så hemskt att jag, eller jag får lite roligt samvete för jag känner mig så euforisk nu, för det, jag har ju varit i en på många sätt väldigt, väldigt bra relation. Och min relation innan, det var också bra. Det började någonting att det känns som att... Och det är ju inte... Jag hade varit tillsammans med någon som har liksom... Varken, tror jag, tyckt eller känt att jag ska läsa eller skriva mindre. Utan det har varit, de har varit väldigt stöttande.
Nej,
men det är liksom ändå... Det är någon sån ändå... Alltså, funktion av formen som gör att man stänger av delar av sig själv på ett helt sinnes... Alltså, otroligt ovarligt.
Ja, verkligen.
Jag känner mig bara så befriad nu.
Jag känner mig snuvad.
Ja, jag med. Jag känner mig snuvad.
På vad?
Under på många år av sitt liv.
Ja, på år av sitt liv när man anpassar sig till män.
Ja, visst.
Vadå, men du tror det är annorlunda att män inte anpassar sig efter kvinnor i det här?
Ja, det tror jag. Det tror jag faktiskt.
Ja.
Varför tror du det?
Jag tror män, det är klart män anpassar sig, men inte lika hög grad, tror jag.
Det är också att såhär, varje gång män anpassar sig så känner de det som en kompromiss.
Ja.
Medan när man de som kvinna anpassar sig...
Jag känner inte att jag har gjort en enda kompromiss som på något sätt irriterar mig. Liksom. Jag tänker att
det
jag
är helt, det är precis, det är det.
Ja,
det är
exakt.
Det. Ja.
Ja.
Nej. Vi har varit frustrerade liksom varje dag.
Nej, jag tror också att jag liksom läser mindre på grund av att jag är i en relation, men jag tycker inte att... Jag tror att det här har gjort mig till en bättre person än jag var innan. Mm. Därför har jag svårt att vara förbannad på det eller känna någon frustration över det. För att jag vill inte vara den personen jag var för.
Nej.
Min partner rationaliserar det genom att säga att så här, det finns den lyra som han är i relation med. Och sen finns det författarlyra som är min primärpartner.
Vad fint.
Ja, det fungerar faktiskt väldigt
bra. Det var jättebra att tänka sig, tror jag.
Men jag vet inte, en heterosnubbe eller en cissnubbe hade kanske aldrig kunnat tänka så.
Jag tror att,
men att man är i en primär relation med sig själv.
Jag tror liksom. Kanske att de kan och så kan det. Det är bara att liksom, man som typ cis-kvinna i en straight relation inte kan tänka på sig själv på det sättet. Mm. Alltså att det är inte, de är ganska underordnade. Typ. Det är hur man själv... Jag menar, det är ju en funktion av en struktur naturligtvis. Det är inte som att så här, problemet ligger hos mig och Viola. Naturligtvis. Men jag tänker att det är hur man själv typ, så här, responderar på den funktionen. Mm. Ja, exakt.
Men det jag kan tycka är så smärtsamt vad du sa, typ att så här, att man inte har, jag har inte varit i relationer med folk som inte har uppmuntrat mig att skriva eller läsa typ, utan tvärtom.
Ja.
Att de har varit jätteuppmuntrande och så här, försökt hjälpa och liksom gett mig tid och så här, varit skit uppmuntrande och toleranta för det. Men att det ändå känns som att man är snuvad i efterhand. För att man själv typ har anpassat sig. Att det är något så här...
Ja, man kan
sen inte... kan inte en självpåtagen ofrihet.
Ja, man kan ju inte ens vara bitter på dem. För de
inte. Men vadå, finns det en relation där man inte skulle anpassa sig? Jag förstår inte riktigt.
Men det är klart att man anpassar sig. Men alltså i heterosexuella relationer, straight relationer, nu har inte jag jättemycket erfarenhet av det. Men ändå, så finns det liksom inbyggt i hur man förhåller sig till varandra.
Mm.
Jag tror att det är därför jag aldrig kunnat ha en heterosexuell relation. För att jag är inte beredd att kompromissa med mig själv på det sättet som man måste göra om man är kvinna i en straight relation.
Mm. Liksom. Mm. Min liksom, den relation där jag känner att jag utvecklades allra mest och på något sätt kunde vara mig själv inom citationstecken och kände mig allra mest fri, det var ju liksom den längre icke-heterosexuella relation som jag hade. Den tyckte jag var väldigt, den funkade inte på det sättet, tyckte jag.
Sen kan ju obs andra queer-relationer också ha andra problem.
Ja, naturligtvis. De kan ju också ha
det. Nej, det är bara perfekt. Paradiset.
Ja. Nej, men herregud.
Tack, Viola.
Ja, ja. Fy fan vad man har sett många dåliga queer-relationer.
Ja. Och alla queers var ju skit. Så det är
exakt.
Jag tycker bara att ni just nu är i ett läge där ni vill idealisera en nyvunnen ensamhet.
Ja,
Jo, nej, men jag tror också att man behöver emotionell support för att kunna bli tillräckligt mycket, eller känna sig tillräckligt trygg i sitt eget ego för att kunna tänka och skriva och läsa.
Exakt. Det ligger det verkligen mycket i. Alltså,
och om man är liksom...
Inte, jag vet inte om man behöver stöd, eller det är för att jag är väldigt arrogant och självsäker.
Eller för att du inte ser det stöd du har fått genom
att... Ja, jag ser ett stöd jag har fått, men stödet får man inte genom något slags explicit uttalat stöd. Utan stödet får man liksom genom att man går och handlar ihop och då blir jag älskad och annat.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.